Om ni har era biblar med er kan ni slå upp till första Korintierbrevet kapitel 5. Ska vi läsa hela kapitlet, vers 1-13. Ska vi avsluta femte kapitlet idag. De fem sista verserna. Vi läser hela kapitlet från vers 1 till slutet, vers 13. Det riktas faktiskt om sexuell omoral bland er. Sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna. Att en man lever ihop med sin fars hustru. Och ändå är ni upplåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort det hade drivits ut ur er gemenskap. Jag som är frånvarande till kroppen, men närvarande till anden, i anden, förlåt, har redan som om jag var där i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. När ni är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt, ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Ett skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Med en sådan ska ni inte ens äta. Är det min sak att döma det utomstående? Är det inte dem som är innanför ni ska döma? Det utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond. Amen. Så har vi kommit till sista delen i kapitel 5. Första Korintierbrevet. Vi gick förra gången igenom för er som var här. Verserna 6-8. Där vi såg då på en bild som Paulus tog till, en bild av surdeg och osyrat bröd som visar hur synden sprider sig i församlingen. Paulus talade där om hur synden är som en surdeg. Det som förstås var någonting som var bekant för den tidens människor, även om vi nu för tiden inte använder surdeg så mycket. Vi har jäst istället för att få våra bröd att ges att utökas i volym. Men på den tiden använde man surdeg för att syra ett bröd, för att få det att bli större när det gräddades i ugnen. Så det var alltså en väldigt bekant bild för korintierna, för den tidens människor, för Paulus också. Och den visar oss hur en liten bit surdeg, endast en liten bit av hela degen påverkar hela degen. Den sprider sig, får hela degen att bli syrad. Istället bör församlingen vara som en osyrad deg, fri från det som sprider sig på samma sätt som surdeg gör. Den sprider sig i hela degen. På samma sätt sprider sig synden i hela församlingen. Men församlingen är inte kallad till att vara som en surdeg, utan som ett osyrat bröd, fri från synden. Med vilja och strävan att leva i enlighet med Guds ord, med hans lag. Att leva ett heligt liv till hans ära. Så denna bild såg vi att Paulus då hämtade från Gamla testamentet, från två judiska högtider, eller först och främst en judisk högtid, det här osyrade brödet, och det tar han då från det osyrade brödets högtid, som var en högtid som följde på påsken, som är då den andra högtiden han talar om här i dessa verser, vers 68. Han talar om att påskalammet har blivit slaktat, vårt påskalamm. För kristna är Kristus det påskalammet som har blivit slaktat. Det fullständiga, felfria påskalamm som en gång för alla har dött för Guds utvalda, som har offrats för deras synders skull, så de skulle bli fria från just denna synd, slaveri under synden, som då är alltså gestaltat här som en sur deg, och leva det nya livet i helighet som ett osyrat bröd till Guds ära. Därför bör då församlingen också rensa bort synden bland sig, precis som man rensade bort den syrade degen från osyrad deg i de här judiska högtiderna. Man tog bort, man sparade alltid en liten bit surdeg från vecka till vecka för att kunna fortsätta att syra sina bröd, få dem att jäsa eller att stiga, bli större. Men en gång om året så skaffade man bort all surdeg och började om på nytt. På samma sätt är församlingen kallad till att skaffa bort denna surdeg. Att börja om på nytt, leva ett liv i helighet utan synd, utan surdeg som sprider sig, synd som sprider sig i församlingen. Inte då förstås att det blir som ett gärningsevangelium, så att vi måste skaffa bort synden för att bli frälsta, utan just precis för att vi är frälsta ska vi leva heligt, kallade att leva i goda gärningar som Gud har förberett för oss. Och detta gör vi då för att fira högtid, som Paulus skrev i vers 8. Det vill säga att fira Guds frälsningsverk i oss, i sanning och renhet. Vill säga med äkthet, med integritet. Det är någonting som är äkta inom oss. Vi är inte hycklare som är falska, hittar på och låtsas vara kristna. Ja, vi tror på Gud. Ja, vi tror på Bibeln, säger. Nej, med äkthet. Så att vi verkligen kan säga att vi tror på det som Bibeln lär. Det är sant om oss också. Så vår ständiga fest är alltså att leva ett liv i helighet. Ett liv som faktiskt följer Guds bud och Guds ord. Och leva det ständigt, som en ständig fest. Att ständigt fira Guds högtid. Den högtid som ärar och prisar Gud och vad han har gjort. Så allt detta var då en förklarande bild till varför korintierna borde ha utövat församlingsdisciplin med den här sexuellt omoraliska mannen som fanns bland dem. Det är också för att hindra att synden sprider sig i församlingen. Fira Gud med ett ständigt firande, ett heligt liv till hans ära. Så nu återgår vi då till det mera konkreta problemet med den här sexuella omoralen i församlingen och församlingens oförmåga att hantera den, att skaffa bort den så som det borde ha gjort. Och sen också ett klargörande med vad Paulus menar med att inte umgås med sexuellt omoraliska människor. Det är där vi ska börja, i vers 9 och 10. Vi läser de två verserna. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menar inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen. Så det här är någonting som Paulus alltså tidigare har skrivit till dem. I mitt brev skrev jag till er. Så det syftar tillbaka på ett brev som vi inte har vi inte känner till, det är förlorat för oss. Det här är en referens till det brevet, men vi vet inte vad det innehöll annat än det som Paulus talar om här. Ett brev då som är skickat till Korintierna, och Korintierna har då sedan svarat på det brevet, och det här brevet som vi läser nu, första Korintierbrevet, då är ett svar på Korintiernas svar. Så det är åtminstone det tredje brevet i ordningen, kan ju ha funnits ännu flera före det. Men det har alltså funnits ett tidigare brev, och där har Paulus talat om just detta, denna sak, att umgås med sexuellt omoraliska människor. Och barna församlingen, berätta för dem, instruera dem hur de borde hantera det, hur de borde göra. Och nu skriver han på nytt, eftersom det verkar som att det har blivit ett missförstånd, eller om det nu är ett missförstånd eller någonting som de med vilja har missförstått för att kunna ha någonting att säga mot Paulus. Men oberoende någonting som har blivit oklart, någonting som har blivit fel, så behöver han nu skriva på nytt om. Och vad är det då? Att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Och verbet betyder då förstås att inte umgås, att inte beblanda sig med sådana människor, att vara som teta med dem, som en familj, kalla dem broder och syster, umgås på det sättet. Så vad betyder det då? Betyder det alltså att vi ska helt och hållet undvika sexuellt omoraliska människor, helt isolera oss från sådana som håller på med sådan synd? För att kanske förstå detta bättre, så kan vi se på ett annat brev där Paulus använder samma verb, att inte umgås med dessa människor. Han använder det i andra Thessalonikerbrevet kapitel 3, som då är ett sannolikt ett brev som skrevs ungefär samtidigt eller kanske före första Korintierbrevet, så det är i samma tid, samma epok som Paulus har skrivit till Thessalonikerna, som han har nu också skrivit till Korintierna. Där använder han det ordet, att inte umgås, vers 14. Han använder det om sådana människor som lever oansvarigt. Vad betyder det då att vi lever oansvarigt? Jo, att vi inte arbetar med sina händer och äter sitt eget bröd, det vill säga det är lata. Det är soffliggare som inte vill bidra, som inte vill arbeta för Guds ära. Så vad är det han skriver då? Vers 14 av andra Thessalonikerbrevet kapitel 3. Står så här: om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och umgås inte med honom, så att han får skämmas. Han har då i det första brevet, som vi kallar första Thessalonikerbrevet, varnat just dessa människor som lever oansvarigt, dessa som inte vill arbeta med sina händer, bidra. Han har skrivit i förra brevet och till dem i kapitel 4, vers 11: sätt en ära i att leva lugnt och sköta ert och arbeta med era händer. Det är en väldigt tydlig förmaning och uppmaning till Thessalonikerna, till just det som inte bidrar och arbetar, det som är soffliggare, om vi kallar det för det, även fast de nu inte hade soffor på det sättet på den tiden, men det är ett uttryck för den som är lat. Ni ska arbeta med era händer. Och sen i kapitel 5 och vers 14 står det: vi uppmanar er bröder, förmana det oansvariga. Han har skrivit till församlingen att vi ska förmana dessa människor, dessa som är lata och inte arbetar, förmana dem. Så i det här sammanhanget då, i andra Thessalonikerbrevet, så är det en andra varning. Det är inte första gången Paulus skriver till och om dessa oansvariga människor, utan det är den andra varningen, att man inte ska umgås med en sådan människa. en sådan som inte arbetar, som är oansvarig. Dock är en sådan handling till för att tillrättavisa den som är syndig, den som är oansvarig. Det bör göras med den avsikten att försona denna syndande bror eller syster. Och så han tillägger då i andra Thessalonika brevet kapitel 3 igen, om vi går tillbaka dit till vers 15. Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en bror. Alltså som en familjemedlem. Som någon man faktiskt är bror eller syster till. Någon som är tät med den. På samma sätt som vi är täta med våra familjemedlemmar. Det är vårt kött och blod, vår bror och syster. Betrakta honom som en bror. Tillrättavisa honom. Betrakta honom inte som en fiende. Inte som det som lever mot Gud. Som är fiender till Gud. Som hatar Gud. Utan betrakta honom som en bror. Att vi inte ska umgås med en sådan människa är till för att tillrättavisa den människan. Och inte betrakta den som en fiende. Så bör nu alltså då också korintierna på samma sätt behandla denna syndande bror, denna sexuellt omoraliska man. De inte ska umgås med honom. Inte vara så täta med honom som man är med sin bror eller sin syster. Som man är nära med sin familj. Men det ska inte betrakta honom som en fiende. Betrakta honom inte som en fiende. Utan istället med målet att tillrättavisa honom. Att visa genom att du inte får umgås med oss. Så ska din synd dö. För att din själ ska bli frälst. För att du om en dag om möjligt kunna återinträda i församlingen, i gemenskapen, som en bror, som en syster, som har gjort sig av med surdegen, med synden. Försona denna församlingsmedlem, familjemedlem i församlingen, med den. Så detta är förstås vad Paulus menade i sitt tidigare brev. När han skrev att inte umgås med sexuellt omoraliska människor. Så är det just detta. Och det borde inte ha varit svårt att förstå, tycker man, för korintierna. Men av en eller annan orsak så har det blivit missförstått. Med vilja eller inte. Det är inte långsökt att tänka att just dessa anti-Paulus människor, detta anti-Paulus-parti som fanns i Korint, som var emot Paulus, emot hans apostlaämbete, att vi använde Paulus ord emot honom. Kanske han hade formulerat sig på ett sätt som var otydligt, och nu använde det emot honom för att visa att se på den här Paulus, hur otydlig han är, hur ska vi förstå vad han menar. Försökt bevisa att hans lära går inte att lita på. Så det är tänkbart att vi har tolkat fel med vilja. För att ställa Paulus emot dem. Vända människors hjärtan bort från honom. Från det han lär. Att han skulle ha menat att vi inte alls ska umgås med någon sexuellt omoralisk människa överhuvudtaget. Ingen människa i hela världen som är sexuellt omoralisk ska ni aldrig undgå. Att inte ska umgås med alla sexuellt omoraliska människor i världen. Det ska separera från hela världen. För vad skulle slutsatsen av det bli? Då hade vi behövt lämna världen. Behövt lämna världen. Och detta då i Korint. Nu kommer jag ihåg från inledningen av den här predikoserien. När vi såg på Korint och på staden Korint. Vad var speciellt kännetecknande med den? Sexuell omoral. Korintiska flickor var prostituerade. Om det var någon stad som var känd för sin sexuella omoral, så var det just Korint. Och att då församlingen i Korint inte skulle umgås med någon sexuellt omoral skulle ha betytt att de skulle vara helt separerade från alla människor i Korint. Och det är givetvis inte det som Paulus menar. Annars hade ni behövt lämna världen, en aning torr humor från Paulus sida. Förstår ni nu inte bättre än så, Korinther? Så detta borde nu givetvis ha varit självklart. Jag menade inte, vi fortsätter i vers 10, jag menade inte alla omoraliska här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Att han återigen känner ett behov av att behöva förtydliga. Han fortsätter med det också sen i vers 11 med vidare förklaring. Men vi behöver se först på dessa ord som han nämner här i vers 10. En lista på synder som förekommer ofta i Paulus brev. Här i första Korintierbrevet, i Galaterbrevet, i Romarbrevet. Har Paulus detta listor på synder eller syndare som han nämner här. Vad är då syftet med dessa? Som vi har talat om sexuell omoral tidigare här i det här kapitlet. Men nu går Paulus in på andra synder. Vad är då syftet med den? Vad fyller det för funktion? Det här sammanhanget. Han kommer också att nämna vidare en annan lista i nästa kapitel. Men först nu den här. Och det han nämner här då är då sexuellt omoraliska, giriga, utsugare och avguda dyrkare. Varför just dessa synder? För oss är kanske sexuell omoral en skandalös synd. Och det med all rätt förstås så. Sexuell omoral i församlingen är skandalös. Det bör inte existera. Det bör inte finnas. Kanske den är för oss mer skandalös än vad till exempel girighet är. Eller utsugare som det talas om här. Men vi bör inte tvinga vårt världssyn på Paulus och på det han skriver. Förstå det han skriver ur vårt perspektiv. Utan försöka istället förstå Paulus och Korintiernas perspektiv. Och inse vad han menar här med just dessa synder. För bland såväl judar som hedningar svar både girighet och bedrägeri eller rovgirighet. Alltså utsugare som det då handlar om. Båda dessa synder var extremt motbjudande. Mycket mer än vad det är för oss. Denna dag. Girighet är ju det att man har begär till någon annans egendom. Till någon annans hustru. Eller make. Make eller maka. Det innebär ofta då en konkret handling. Leder till det. Man får begär till någon annans egendom. Leder till någonting konkret. Man försöker lura den andra. Sin nästa på denna egendom. Komma över den på ett sätt. En bedrägeri. En lurendrejeri. Genom rån helt enkelt. En stöld. En bluffande. Så dessa synder är då. Synder mot människor. Synder på ett vågrätt plan. Om vi kommer ihåg 10 budorden. Det är delade i 2 delar. Den första delen är synder mot Gud. Synder på det lodräta planet. Och den andra delen synder mot människor, synder på det vågräta planet. Så dessa två första synder här är synder på det vågräta planet. Mot människor. Och till detta fogas då avgudadyrkan. Som förstås är en synd på det lodräta planet mot Gud. Och det är den värsta synden. Ta andra gudar i sidan av den enda guden. Och även den är förstås en avskyvärd synd. En synd som verkligen inte får förekomma en församling att hålla på med avgudadyrkan. Att tillbe en annan gud. Den grupp av människor som verkligen bör vara kännetecknande av tillbedjan till den enda guden bör givetvis inte hålla på med avgudadyrkan. Det är ju självklart. Men som vi vet av gamla testamentet av Israels folk, så det är det så ofta gjorde som ledde till deras dom, till deras straff, var att de avföll till avgudadyrkan. Följde andra gudar. Så det är en ytterst avskyvärd synd i Guds ögon, i Korintiernas ögon, i Paulus ögon. Precis som dessa girighet och utsugande var på den tiden. Så det synder som Paulus talar om är sådana synder som är fullständigt otänkbara i Korint. Bland de kristna i den tidiga kyrkan. Sådant som inte får förekomma. Så det visar att just dessa synder, ditt sexuella omoral också då, fogas sådant som är avskyvärt. Församlingen. Sådant som leder till att synden sprider sig som en surdeg, sprider sig i en osyrad deg, sprider sig synden i församlingen, syrar hela den, gör den fullt syndig, fullt påverkad av synden. Och detta då igen i Korintien, en stad med mycket sexuell omoral, med mycket avgudadyrkan givetvis. Med många människor som höll till just dessa synder. Så då kan inte korintierna givetvis isolera sig från dem. Hur skulle det kunna vara möjligt? Ni som själva var avgudadyrkare och sexuellt omoraliska och giriga och utsugare. Hur skulle ni kunna helt isolera er från dem, separera från dem, när ni själva en gång var sådana? Men givetvis inte. Givetvis inte. För då hade det igen behövt lämna världen. Och det vet vi förstås från Jesu överste prästerliga förbön i Johannes evangelium, att vi inte kallar det till att lämna världen. Just så länge vi är på den här sidan av graven. Jesus säger, ber till fadern, jag ber inte att du ska ta dem ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det är inte meningen att vi ska separera från allt synd, allt ont. Utan att vi ska bli bevarade från den. Vi inte ska leva i enlighet med den. Så det är förstås vad Paulus har menat med sitt tidigare brev som han nu då klargör. Men han fortsätter ännu i vers 11. Där han skriver så här. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder. Och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Med en sådan ska ni inte ens äta. Nu är det ju utan tvekan tydligt vad Paulus talar om. Ingen som kan komma och misstolka, ingen i Korint som nu längre kunde hävda att Paulus inte har varit tydlig och klar. Utan nu har han gjort det klart en gång för alla vad han menar med att inte umgås med sexuellt omoraliska människor. Och det är förstås det att man inte ska umgås med den som kallar sig broder eller syster och som är sexuellt omoralisk. Någon som påstår sig vara kristen men som lever som en hedning. Det är alltså att inte ha en intim församlingsgemenskap med sådana som hycklar på det sättet, som kallar sig broder, som kallar sig syster, som kallar sig troende. Jag tror på Gud, ja. Men lever som om man vore utan Gud i världen. För vi är som församling kallade för en gemenskap, en familj eller en kropp som det kallas i Nya Testamentet. Vi är kallade till att vara ett i Kristus. Broder och syster i Kristus. Oberoende vad vår bakgrund är, om vi så är jude eller grek. Eller finländare eller svensk. Eller irländare eller Sydafrika. Eller varifrån vi än må vara, så är vi ett i Kristus. Det finns inte längre vår identitet med världen kvar i oss, utan vi är ett i Kristus, broder och syster. Därför bör vi vara så mycket noggrannare med den synd som finns bland oss i församlingen, så att vi reagerar mot den genast, direkt. Så som vi läste i vers 68. Hur synden sprider sig som en surdeg i en osyrad deg, sprider sig synden i församlingen. I kroppen, den kristna kroppen. Som en cancer sprider sig i kroppen. Vad gör man när man får en cancer i kroppen, när man blir diagnostiserad? Lever man vidare som om ingenting skulle ha hänt, och man tänker, ja, nu har jag en cancer. Nej, man börjar genast omedelbart med en behandling. Man bestrålar den eller man tar cellgifter eller någonting annat för att göra sig av med den. För att annars kan den sprida sig. Den kan ta sig från ett organ till ett annat. Leda till hela kroppens död. Så bör också den kristna kroppen reagera mot denna cancer, denna synd. Så fort den uppenbarar sig, så fort man kan diagnostisera den, så reagerar man mot den. Man inleder behandlingen. Den behandlingen är församlingsdisciplin. Göra sig av med synden. Det betyder förstås inte att församlingen består endast av syndfria människor, perfekta människor som inte har någon synd i sig. Givetvis inte. Så länge vi lever här i detta liv, på denna sidan av graven, så lever vi kvar i vår syndiga kropp. Men det innebär förstås att vi lever som om vi hade en syndfri kropp. Som om vi redan nu var ett med Kristus i det himmelska. Ett liv i helighet. Ett liv som reflekterar Kristus, som lever syndfritt, perfekt, utan synd. Sådant liv som ärar Gud. Heligt. Ett liv som reflekterar detta påskalam som har blivit slaktat för oss. Som firar högtid, Guds högtid. Vi ska kännetecknas av ett sådant ständigt firande. Ett liv i helighet. Ett liv som gör sig av med synden. Som kastar bort den. Som vänder sig bort från den. Som utesluter den. Om så är nödvändigt. Ett liv i integritet. I sanning. Inte i falskhet och bedrägeri. Lögn. Hyckleri. Ett liv som älskar sanningen och ärar sanningen och lever som om vi själva vore del av sanningen. Så att om man ser på oss så är vi fullständigt transparenta. Det vi säger är den vi är. Skulle det bo en fluga på väggen hemma hos oss och den flugan skulle kunna rapportera åt hela världen, så borde den kunna rapportera precis det som vi lär, precis som vi säger att vi tror på. Ett liv, integritet och sanning. Det bör känneteckna kristna och den kristna församlingen. För den som inte lever så är det praktiken detsamma som att leva, att inte vilja leva det liv man är kallad till. Att ha fått ta del av det nya livet som finns i Kristus, att ha fått smaka sanningen, godheten, nåden från Gud och säga nej till den. Att inte vilja leva detta liv. Fortsätta i sin synd, i det gamla livet, i den gamla Adam. Att fortsätta tjäna under synden, under dess slaveri. Och inte för den Herre som blev slaktad för oss. Det finns ett uttryck som väl passar in här. Och det uttrycket går någonting i den stilen. Att lev inte för de synder som vår Herre Jesus dog för. Så här är nu nämns några synder till. Han lägger till två synder. Den lista som har en börja i förra versen. Och det han lägger till här är förtalare och drinkare. Förtalare och drinkare. Förtal är all form av övergrepp, verbala övergrepp, smedande, baktalande, skvaller. Finlands favoritsynd nummer ett, skvaller. Sådant som är förknippat med smutskastande och med att vara ful i mun. Att använda fula ord, svordomar. Så det är ändå synd mot människor, synd på ett vågrätt plan. Det får förstås också då inkludera hedande som är synd på ett lodrätt plan, synd mot Gud. Att heda hans namn, det är inkluderat också här. Och sen har vi drinkare som förstås syftar på ett missbruk av alkohol eller av annat som gör oss berusad. Bör inte då igen förstås ur vår tids uppfattning av alkoholmissbruk, även om vi givetvis har sådant i vår tid och det är sannoliken ett problem. Men det vi bör förstå det igen ur dess historiska perspektiv. Vad betydde det för Korintierna? Vad betydde det för Paulus? Vad betydde det på Bibelns tid? Och där förstås då, om vi känner till Bibeln, vi känner till evangelierna, var vin en vardagsdryck. Någonting man drack ständigt till vardagen istället för vatten. Vi dricker, vissa av oss dricker vatten till vardagen, till lunchen, till maten. Men på den tiden drack man vin. Av den enkla orsaken att vin var hälsosammare än vatten. Vatten kunde vara smittat eller kunde bära sjukdomar. Det var en hälsorisk att dricka vatten. Så då drack man istället vin. Det var den vanliga drycken. Så det här som Paulus talar om här, drinkare, är inte samma sak som att vara en, eller det motsatsen är inte absolutism. Det är inte totalt icke-drickande av alkohol, icke-berusande. Det är någonting som på den tiden skulle ha varit väldigt udda och främmande, att inte alls dricka alkohol igen. Någonting som var väldigt, väldigt vanligt. Så det som menas här är förstås berusning, missbruk. I synnerhet då det följer det får av att vara berusad. Det handlingar, det leder till våld, okontrollerat beteende, tal,
Man säger saker som man inte borde säga.
Och förstås också sexuella synder. Detta har då i sin tur lett till synd mot såväl människor som mot Gud. Förstås mot människor i form av våld, för av sexuell omoral på olika sätt. Och mot Gud för att man inte lever till hans ära, utan man lever för sin egen ära. Man lever för att få sina behov uppfyllda, för att få en liten kick, för att uppfylla sig själv. Synd mot Gud för att man inte lever hela sitt liv i ständiga närvaro här till hans ära. Man inte håller sitt sinne skärpt. Ständig tillbedjan till Gud. Så dessa synder är då förstås lika otänkbara, lika skandalösa som sexuell omoral. Kan inte vara en del av en kristen människas liv. En människa som är kallad till att leva det nya livet i Kristus. Ett liv som ständigt firar Guds frälsningsverk. Ett liv i helighet. Så därför bör då inte korintierna, och inte vi heller för den delen, umgås, eller som det står här, äta med en som utövar dessa saker och som samtidigt kallar sig broder eller syster. Här har vi då ett uttryck som har vållat vissa problem för kristna genom historien. Och det innebär att vi inte ska äta tillsammans med sådana människor. Syftar det endast på Herrens måltid? För att vi inte ska få delta i nattvarden? Eller är det mer allmänt? Gäller det alla typer av måltider? Gäller det varje liten måltid vi tar del av? Och man kan definitivt argumentera för både den ena och den andra sidan. Att det är endast Herrens måltid. För Paulus kommer senare i det här brevet ta upp just Herrens måltid. Tala om gemenskapen där. Man kan också argumentera för att det gäller betydligt mer än det. Det betyder flera måltider. Det betyder alla de gemenskapsmåltider som vi har i församlingen. Vi tänker på våra egna gemenskapsmåltider vi har en gång i månaden. På söndagar. Vi kan tänka på våra midweek meetings där vi dricker och äter någonting tillsammans. Bibelstudier. Och jag skulle säga att det handlar mer om det senare. Alla dessa typer av måltider där vi har gemenskap. En församlingsgemenskap. Där vi kallar varandra broder och syster. Och tar del i en gemensam måltid. Och det inkluderar givetvis också Herrens måltid. Men det är inte enbart den. Men huvudpoängen här är, oberoende vad det betyder, att vi inte ska leva i en sådan gemenskap med sådana människor som kallar sig bror, som kallar sig syster, men lever i en öppen synd, en upprorisk synd mot Gud, som vet bättre, som har hört undervisningen om sexuell omoral, om girighet, om utsugande, om sådant som är otänkbart för en kristen människa. Öppen synd, upprorisk synd. Att ha en sådan intim gemenskap med en sådan människa är inte vad korintierna bör göra. Och det som Paulus förstås menar här, också med dessa ord, ni ska inte ens äta med sådana. Kalla inte in dem till era kärleksfester, era gemenskapsmåltider, så att ni delar bord med dem. Kalla dem broder, kalla dem syster. Då de helt öppet verkar deklarera att de inte lever för Herren Jesus. Och detta förstås för att det inte ska bli till fall för församlingen. Som det hade blivit i Korint.
Att inte denna synd ska sprida sig som en smådeg sprider sig. Låt det inte ske. Laga bort synden från er. Avskilj er från den.
Så då med dessa ord så borde nu missförståndet vara tämligen uppklarat. Och det borde inte längre finnas någon oklarhet i det Paulus menar. Men temat dömande har vi ännu. Ska vi nu återkomma till i nästa kapitel. Men före vi gör det så ska vi avsluta det här kapitlet med detta tema om dömande. I vers 12 och 13 där Paulus skriver så här. Är det min sak att döma det utomstående? Är det inte dem som är innanför ni ska döma? Det utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond. Egentligen så borde den här vers 12 inledas med ordet för att Paulus vill visa att här kommer en ytterligare en text, ytterligare en vers som anger orsaken till det han nyligen har skrivit. En fortsättning, de hänger ihop. För, här kommer orsaken till det föregående. Och vad är det då han talar om? Dessa två verser som talar egentligen om någonting som alla kristna borde veta, borde vara självklart. En fråga om dömande. Det är den som uppdelar i två frågor med två svar, två väldigt självklara svar. Det är dömandet av det utomstående, av det innanför, förstås sådana inne i församlingen, bröder och systrar. Så Paulus och Korintierna är då för det första inte satta till att döma det som står utanför. Det utomstående. Är det min sak att döma det utomstående? Det självklara svaret är nej. Det utomstående ska Gud döma. Och detta förstås för ett framtida dömande. En slutgiltig dom. Den här stora vita tronens dom. På domens dag som vi läser om. Slutet på uppenbarelseboken. Det som är förknippat med då Gud ska skilja fåren från getterna. Och han ska sända det heliga till evigt liv. Och det fördömda till evigt dom. Och det är förstås sant att Guds heliga, Guds utvalda också ska delta i denna dom som Paulus sen nämner i nästa kapitel i vers 2. När han skriver, vet ni inte att det heliga ska döma världen. Men detta dömande är som sagt en framtida sak. Det är en eskatologisk händelse. Någonting som inte är nu och här. Så som församlingen är nu och här i detta liv på denna jord. Denna plats. En framtida dömande. Även domen kan sägas vara klar, även fast vi vet att det kommer att vara en framtida dom. Då Gud separerar igen getterna från fåren. En eskatologisk händelse vet vi att domen redan är klar. Hur Jesus själv undervisar om det i Johannes evangelium. Då han möter Nikodemus, den judiske rådsherren. Han säger till honom att den som inte tror är redan dömd. Alltså är redan under domen. Det är så klart att det liv han lever eller hon lever just nu kommer att leva till en dom. Det finns inget hopp för en sådan människa. En sådan människa som inte tror är redan dömd. Det är sant. Det finns inget hopp för den människan. Men motsatsen gäller för det som är innanför. För det som är en del av församlingen. För det som kallar sig broder och syster. Som tar del i Herrens måltid. Och alla våra gemenskapsmåltider. Som kallar sig vara en del av denna församlingsgemenskap. Dessa bör Paulus, Korintierna och vi döma.
i enlighet med de principer som Bibeln lär förstås. Inte med ett hycklande dömande eller ett dömande som baserar sig på mänskliga principer, mänskliga bud och stadgar enligt vad någon påve säger eller någon biskop säger, utan på Bibelns principer. Är det inte dem som är innanför ni ska döma? Och svaret är: driv bort från er den som är ond. Ja, givetvis bör vi döma det som är på insidan, så som korintierna borde döma den här mannen med sexuell omoral, så ska vi också döma det på insidan. Driv bort från er den som är ond. Detta är slutsatsen på hela detta kapitel. Detta är det viktigaste man bör komma ihåg från detta. Detta som korintierna borde ha gjort. Varje biblisk församling är kallad till att göra det. Det är att utesluta den som lever i en sådan öppen och upprovisk synd som sexuell moral är. Vända sig bort från den. Driv bort från er den som är ond. Igen ett uttryck som är hämtat från Gamla testamentet, från Femte Mosebok. Finns på flera ställen i Femte Mosebok, bland annat kapitel 13 och vers 5, där det står: du ska skaffa bort det onda hos dig. I den bemärkelsen att vi ska skaffa bort, alltså Israels folk skulle skaffa bort de falska profeterna, det som predikade avfall från Gud. Skaffa bort den från er. Och sen också i kapitel 17 och vers 7, där det står: du ska skaffa bort det onda hos dig. Den kontexten handlade om att skaffa bort, att döda en sådan som gjort det som är ont i Herrens ögon, tjänat andra gudar, avgudar dyrkan. Skaffa bort det onda. Stena en sådan människa. Så igen ser vi nu då Gamla testamentets inflytande på Paulus teologi, på det han skriver, på det han lär om, vilken bakgrund han har. Synden är en sorg för alla troende, eller det borde vara en bedrövelse, någonting som man gråter över, beklagas över. Men den sker bland oss så mycket så att man skaffar bort den. Man vet att det är synd mot människor och mot Gud, att den bryter ner hela församlingen, församlingsgemenskapen och inte minst en själv också. Skaffar bort den. Detta är det bibliska sättet att hantera synd i församlingen, bland troende människor. Guds heliga, Guds osyrade bröd. Och detta är då det sista som nämns. Att det är det sista som nämns här visar oss igen hur sist och slutligen det är Guds oföränderliga ord som står för grunden för allt som sker i församlingen, all församlingslära. Allting som vi gör i församlingen, i vår gudstjänst, i vår gemenskap, bör bygga på och grunda sig i ordet. För så var det med Paulus, med hans undervisning. Allt det vi gör som är församlingen, och vi ska tala om församlingen denna onsdag, midweek meeting, lite mera. Men allt som formar vår tillbedjan, vår gudstjänst, vår församlingslära, med disciplin, med församlingsmedlemskap, med de olika ämbetena i församlingen, allt sådant, all vår tro ska bygga på Bibeln. Det är det som utgör kärnan i sola scriptura. Att Bibeln är den högsta auktoriteten i fråga om tro, kristet liv, kristet leverne. Det är inte någon ekumenisk råd eller någon påve eller någon vis teolog någonstans som är den högsta auktoriteten, utan Bibeln, och endast Bibeln är den högsta auktoriteten, den som står över alla andra auktoriteter. Och då menar jag inte att vi inte har någon annan auktoritet, att vi inte ska ha våra församlingsledare, att vi inte ska se till historien och till traditionen, vad den säger och vad den har kommit fram till. Att vi ska förkasta allt sådant och inte ha någon annan auktoritet, utan att Bibeln är den högsta auktoriteten, den enda som har rätten att säga slutgiltigt vad som gäller, hur vi bör leva, vad vi bör tro. Detta är Paulus syn. Borde vara alla kristnas syn. Så bör vi då också handla denna dag, i den tid vi nu lever i. Detta är inte någonting bara för korintierna, bara för gångna tider, bara för sådana tider då Bibeln var mer accepterad, om det nu någonsin har funnits en sådan tid, utan det gäller än idag, för oss i denna stund, precis nu, att vår församlingstillbedjan, vår församlingsdyrkan av Gud, vår lovsång, våra måltider, Herrens måltid, dopet, undervisningen, predikan, allt sådant ska vara i enlighet och bygga på vad Bibeln lär. Om det så är i konflikt med vad traditionen säger och med vad visa människor tidigare har sagt. För har vi inte själva varit i en sån sitt eller hör andra säga, så här har vi alltid gjort, det här har alltid varit vår tradition, åtminstone i 100 år. Vi har alltid döpt barn, alltid. Vi har alltid tillåtit alla syndare att få komma och vara med. Vi har alltid gjort si, vi har alltid gjort så, vi har alltid haft en präst, eller vi har alltid haft en biskop, vi har alltid haft dessa olika mänskliga system. Men är det vad Bibeln är? Formar du din uppfattning, din tillbedjan, din församlingslära på vad Bibeln säger, eller på vad traditionen säger, på vad människor säger? Så bör vi då stå stadigt text på allvar och forma vår lära, vår församlingsdisciplin, som förstås ingår i församlingsläran efter den. Och ibland krävs det radikala handlingar, radikalt uteslutande. Församlingsdisciplin är att man utesluter en medlem ur församlingen, hur hårt det än må vara, hur mycket världen än må tycka att det är fanatiskt eller radikalt, så är det vad Bibeln kräver. Så bör vi också forma vår uppfattning om församlingsdisciplin på vad Bibeln lär. Om det är vad Bibeln kräver av dig, så måste du agera på det sättet. Det finns ingen möjlighet för dig att gömma dig bakom traditionen och gömma dig bakom vad andra präster eller visa män eller kvinnor har sagt. Vi behöver ingen församlingsdisciplin. Om du gömmer dig bakom det och inte gör vad Bibeln kräver, så är det avvikit från sola scriptura. Vi måste bort sådan synd. Vi måste agera. Vi måste få bort synden från vår gemenskap, så att den inte tar över, så att den inte sprider sig, så att den inte far från medlem till medlem, från familj till familj, förstör hela gemenskapen, syrar hela gemenskapen, gör den till en gemenskap av människor som älskar synden snarare än sådana som hatar synden. Den måste bort, den måste disciplineras. Betyder det att man är förhindrad från att någonsin ta del av kristen gemenskap igen. Man aldrig mer får se Guds nåd bland det heliga. Man är för evigt bortskild från dem. Givetvis inte. Samlingsdisciplin är temporär. Borde vara det. För att synden ska dö. För att köttet ska förstöras. Köttets hjärnor ska förstöras. Så är det med det som blir föremål för samlingsdisciplin. Och för vi som är fortfarande gemenskapen som har utövats för samlingsdisciplin, betyder det att vi aldrig någonsin får ha någon form av gemenskap med sådana människor igen. Med en människa som har varit sexuellt omoralisk, blivit utesluten, får vi aldrig någonsin träffa dem, tala med dem igen. Givetvis inte. Det är full frihet att associera med sådana människor. Men det är en ansvarsfull frihet. Ansvarsfull frihet med det som är utanför. Det gäller alla det som är utanför. Alla de som utövar sexuell omoral eller girighet eller någonting annat som är otänkbart för kristna. Frihet att associera med dem, att vara med dem, men en ansvarsfull frihet. Så att man inte påverkas, inte tar till sig av deras syndiga principer, inte tar till sig av den synd som fortfarande existerar hos dem. Bli lik dem, bli lik världen. Utan på insidan, innanför församlingen, gäller denna disciplin, denna strikta disciplin, om vi kallar det för det, att inte leva för synden. Leva helighet för rättfärdighetens skull. Ta nu då detta tillfälle i akt och betrakta ditt eget liv först och främst. Om du är en sån som tolererar synd som korintierna, som blev stolta över sin tolerans. Se på oss, vi tolererar både den ena och den andra. Är du lika stolt över din tolerans över synd, över din gemenskap med syndare? När vi återvänder till våra normala liv och gör det vi gör med våra hobbyer och fritidsintressen, där vi träffar människor och inte alla av dem är troende, kan jag garantera er. Om det var någon som trodde att ni endast har gemenskap med troende, så tyvärr, ni har inte det. Träffar alla syndare varje dag. Men när ni återvänder till dessa era liv och träffar dessa människor och den gemenskap ni har med dem, tolererar ni synden? Är ni sån som likt korintierna blir stolta över er gemenskap med människor som lever i upprorisk synd mot Gud? Eller är du en sådan som vänder dig bort från den när du ser den, som känner sorg i ditt hjärta, som tar avstånd från den, som står upp för biblisk församlingsdisciplin och älskar en sådan biblisk syn på församlingsdisciplin? För allt det vi gör i våra privata relationer kommer också att märkas i våra offentliga, man kan kalla det för det, offentliga relationer, våra publika relationer. Alltså sådant vi gör tillsammans med vår granne, eller med vår kollega, eller med människan i butiken, kommer att märkas i våra relationer här i församlingen, i den gemenskap som är tydlig och synlig och bör vara transparent, äkta. Om man tolererar synden med det som står utanför och hindrar från att man inte tolerera synden med det som är innanför. Så lever du då ett liv som tolereras sexuell omoral och girighet och utsugande avguderi och förtal i det privata? Kanske du inte öppet gör det, så du egentligen vänder dig bort, men bara för syns skull. Kanske du egentligen tar avstånd från en sådan relation, men bara för att andra människor ska se det. Egentligen så stör det inte dig. Egentligen så känner du ingen sorg när du ser en sådan synd. Är det då Guds frälsande verk du firar ständigt i ditt liv med helighet? Är det då ett sådant liv som vi är kallade till att leva i ständigt firande av Guds högtid? Att fira Gud, att fira den helige Gud som är syndfri, att fira det verk han har påbörjat i oss, att vi ska bli heliga. Är det det liv du lever? Sanning och integritet, fullständig transparens. Kom ihåg flugan på väggen som kan rapportera åt hela världen vad som sker i ditt hem innanför de fyra väggarna. Vad kommer den flugan att rapportera? Eller om den kunde filma ditt innersta, dina tankar, hur du tänker om andra människor. Ett liv, integritet och sanning är det som kristna bör leva. Så det som är vårt mål, att leva ett liv till Guds ära. Ett liv för den Herre som har blivit slaktad för oss, det postalam som en gång för alla dog för sina utvalda, för Guds folk. Detta är vårt mål, detta är vårt enda mål här på denna jord. Det är inte att leva för att bygga ett hus och att uppfostra en familj, att ha ett välbetalt jobb. Det är att leva till Guds ära, att fira det postalam som blev slaktat. Fira Jesus. Känner du Jesus? Vet du vem han är? Firar du ständigt honom? Lever du i helighet så som Kristus levde? Heligt, syndigt, perfekt. Så attackera nu synden redan vid roten. Ta din yxa och hugg den så fort den uppenbarar sig. Innan det kötsliga begären har blommat ut. Innan det har blivit synliga. Så bör kristna leva. Inte för att igen, vi ska bli perfekta och syndfria i det här livet. Så att vi blir stolta över vad vi har uppnått. Utan för att det är av Gud. Syndiga som vi är. Bristfälliga som vi är. Fulla fortsättningsvis av våra kötsliga begär. Så anstränger vi oss och fortsätter vi att leva till Guds ära. Att döda dessa syndiga begär. Ta yxan och hugg den vid syndens rot. Genast, direkt, döda synden. Lagga dig av den. Detta är att fira högtid till Guds ära. Ständigt. Så länge vi lever. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, vi påminner om vår otro och vår upproriskhet. Och vi, likt Korintierna, också känner stolthet över synden. Hur vi är så snabba med att acceptera den och tillåta den och låta den bli en del av våra liv. Åh, Fader, visa oss barmhärtighet och nåd. För att vi inte ständigt lever ett liv till din ära.
firar högtid för att ära dig. Och Fader, må vi som gemenskap, som församling bli bevarad från dessa synder, från sådana synder som är otänkbara, som är avskyvärda. Fader, må vi ständigt vara vakna och vaka mot dessa synder. Göra oss av med dem. Vända oss bort från dem. Om det så kräver att vi tar till metoder som gör ont. Åh, Fader, må vi vara trogna. Trogna dig. Trogna vår Herre Jesus. Fira honom som blev slaktad för vår skull. Och Fader, för dem som står utanför, det som ser ner på detta evangelium, på detta budskap, som föraktar det. Åh, Fader, förlåt dem deras synd. Ge dem mer av din nåd, mer av Kristus Jesus. Må de se honom som det perfekta påskalamm han är, som utgav sig själv för syndares skull. Åh, Fader, förbarma dig över dessa syndare, så som du har förbarmat dig över oss. Gett oss nåd, gett oss liv. Åh, Herre, visa din nåd ännu i denna tid. Förhärliga ditt namn genom att föra många syndare till frälsning. Fader, vi ber dessa ting för ditt namns äras skull. I Jesu Kristi namn. Amen.